Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om islam i Sverige. Du lyssnar på poddavsnitt 198. Inte många avsnitt nu till avsnitt 200. Men idag ska du få lyssna på mitt samtal med religionsvetaren och författaren Simon Sojenfrey, verksam vid Södertörns högskola, om hans alldeles nyutkomna bok om Sveriges första muslimer. Boken heter De kommer att vara annorlunda svenskar, berättelsen om Sveriges första muslimer. Boken är utgiven av Nordstedts förlag och finns att köpa hos de större bokhandlarna. Jag läser texten på bokens baksida. Vid förra sekelskiftet flyttade en man vid namn Ibrahim Omar Kayef till Stockholm och länge levde han där som landets enda muslim. Han kom till Sverige som ung, fattig äventyrare men blev med tiden en framgångsrik affärsman med våning på Östermalm och butik på Birger Jarlsgatan. 1930 fick han sällskap av familjen Arhan från Turkiet och när ytterligare muslimska familjer kom som flyktingar under andra världskriget hjälpte Ibrahim dem till rätta. Detta är dessa människor, Sveriges första muslimer, som står i centrum i den här boken. Men här finns också en större berättelse om det svenska 1900-talet. När Ibrahim Omar Kayef kom till Stockholm hade landet drygt 5 miljoner invånare. Av dem var 99,7% medlemmar i Svenska kyrkan och bara 35 000 invånare var födda utomlands. Nästan alla i grannländerna. Idag är 20% av alla människor som bor i Sverige födda någon annanstans. Och från att ha uppfattats som något fjärran och exotiskt är islam Sveriges näst största religion. Under 1900-talet utvecklades också Sverige till världens mest sekulariserade land, där religionen kom att betyda allt mindre för människor. Samtidigt har det, genom en rad politiska beslut och ideologiska skiften, blivit Europas mest mångreligiösa land. De kommer att vara annorlunda svenskar, sade Olof Palme i ett ofta citerat jultal. De kommer alltid att vara präglade av vad de lämnat bakom sig på vägen till Sverige. De kommer båda att värna sin egen art och vara del i den svenska gemenskapen. Ibrahim Omar Kayef och de första muslimerna är början på den berättelsen. Berättelsen om hur Sverige blev ett invandrarland. Slutcitat. Med en sådan introduktion till boken så är jag väldigt taggad för att få läsa denna boken. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med religionsvetaren och författaren Simon Sojenfrey om hans nya bok. De kommer att vara annorlunda svenskar. Berättelsen om Sveriges första muslimer. Just det, jag beklagar att man kan höra min familj i bakgrunden. Jag spelade in samtalet på kvällen på distans medan familjen var i köket. Jag hoppas du har överseende med detta. All right. Då kör vi. Hjärtligt välkommen Simon återigen till Koranpodden. Härligt att ha med dig här.
Ja, roligt att vara med en gång till. Jag har varit med flest gånger i...
Du börjar närma dig nu.
Ja, vad bra. Jag måste kämpa mig in en gång till efter det här.
Precis. Första gången vi hade ett samtal var i Stockholm och vi diskuterade din bok om 1300 år av islams historia i Sverige. Och nu kommer du ut med en ny bok som är någon form av spin-off på det. Vill du berätta bakgrunden till den här boken?
Ja, jo, den här nya boken jag har skrivit, det är egentligen 20 sidor i den förra boken som nu har blivit 340 sidor. Och det handlar om de första idén med den här boken kan jag säga då. Den handlar om de första muslimerna som blev svenska medborgare, liksom, de första svenska muslimerna. Och sen har jag följt de familjerna genom 1900-talet egentligen. Mm. Den handlar om hur islam etablerades i Sverige, hur de första svenska muslimerna kom hit och etablerade sig, fick familjer och så vidare. Men samtidigt så handlar den om hur Sverige har förändrats under 1900-talet. Sverige har gått ifrån att vara ett religiöst och etniskt, närmast homogent land, enhetligt land, till att idag beskrivas som Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land. Mm. Och jag försöker genom de här familjernas historia också förklara Sveriges 1900-tals historia. Hur har vi blivit det här landet vi är idag, helt enkelt då?
Varför har du valt att fördjupa dig i det här? Du skulle kunna ha så många olika spin-offs på från den här boken 1300 år.
Ja, det är därför jag kommer tillbaka till din podd här gång på gång. Nej, men dels är ju det här en berättelse som inte har berättats riktigt då. Och dels så lärde jag ju känna de här personerna. Några som kom som tidiga invandrare som små barn. Men också barn och barnbarn och barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn till de första muslimerna. Och jag har nu intervjuat dem och samlat material om de här familjerna och sådär. Och det är fantastiska personberättelser. Och samtidigt då, vad jag inte fick utrymme att riktigt göra i min förra bok, det var att berätta den här berättelsen om Sverige. Mm. Så det här är, man kan se det lite hur man vill. Är det här en berättelse om muslimer? Eller är det en berättelse om Sverige? Det är en berättelse om svenska muslimer i alla fall.
Ja. Hur många generationer är det från de första som du skriver om?
Ska vi se. Den första som blev svensk medborgare var Ebrahim Omer Kayef. Han kom 1897. Och sen var det hans son Hussein. Och sen var det Husseins barn som jag har intervjuat. Och så är det deras barn... Och barn. Det är 6 generationer nu i alla fall.
Wow. Så ja. när du har läst om den här Ibrahim första från 1897 och fram till nu. När du har intervjuat och liksom sett förändringen. Ser du någon röd tråd? Ser du någon, hur har den här förändringen blivit?
Ja, men dels så är det ju ett helt annat land verkligen. När Ibrahim Omer Kayef kom till Sverige så kom han till ett fattigt land som folk flydde ifrån. En fjärdedel av Sveriges befolkning lämnade det här landet under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Så att han gick ju åt motsatt håll, får man säga då. Och det var ett land utan religionsfrihet. När han blev svensk medborgare, det är också roligt då blev han inskriven som muslimsk trosbekännare i Svenska kyrkan. man var tvungen att vara med i ett trosamfund, så då fick han skriva in sig i Svenska kyrkan. Och det är också roligt, det var inga problem med det, utan det var liksom, han fick skriva in sig i Svenska kyrkan. Så det är också ett land som har förändrats väldigt mycket. Men sen när man tittar, och det är också om man tittar på de här familjerna, kan man se då att ytterst få har behållit sin muslimska religion.
Ja, jag tänkte komma till det liksom, hur troende var Ibrahim, och hur har den här islam följt genom de här generationerna?
Ja, Ibrahim och även senare utav de här första som kom, de var ganska sekulariserade muslimer, alltså islam spelade en stor roll som en sorts social identitet för deras gemenskap. De skapade den första muslimska föreningen och samfundet 1949. Det var viktigt för dem att kunna fira högtider, att liksom när barn föddes kunna ha en imam, och när någon dog och när folk skulle gifta sig och sådär. Men det var inte en viktig del av deras vardag. Jag tror nästan ingen bad 5 gånger om dagen eller sådär då. Så islam var viktig för deras identitet, men det var inte något de regelbundet praktiserade. Mm. Samtidigt var det något de gärna ville föra över till sina barn, och de hade undervisning för barnen om islam. Den första imamen då, Osman Sokan, höll skola för barnen och så. Och några av de barnen har fortfarande en muslimsk identitet, men deras barn i sin tur har mer eller mindre lämnat det bakom sig.
Just det.
Och en skillnad där med, för den här boken landar sedan i hur Sverige får en integrationspolitik som ger stöd åt minoriteter att behålla språk och religion och tradition.
Mm.
Och det fanns inte när de här kom då, så att det var nog svårare för dem på många sätt att behålla religion.
Kan vi se en svängning i den frågan också? Alltså att i Sverige så var det väldigt så, först måste man vara muslim och tillhöra svenska kyrkan, men sen att det fanns den här acceptansen. Du har ju något citat där från Olof Palme. De kommer alltid vara...
De kommer att vara annorlunda svenskar.
Så ja, precis. Men att det ändå fanns en acceptans att de får ha sin egen art liksom, eller liksom så här. Men att i samhället nu, att man kommer bort från det på något sätt, tillbaka till, eller ja, hur ser du förändringen där?
Ja, men kanske lite att det finns den liksom förändringen där. Olof Palme säger det här, de kommer att vara annorlunda svenskar. Mm. Och jag har valt det till titel på boken för att det är intressant det här citatet då. Där öppnar Sverige, man kan å ena sidan säga då att Olof Palme gör de här invandrarna, han pratar inte bara om muslimer då utan om invandrare generellt, att han exotifierar dem till viss del då, de kommer att vara annorlunda.
Precis.
Men vad han också gör då, det är att han öppnar upp för en ny svenskhet, man kan vara svensk på många olika sätt. Mm. Och det här blev ju politiken i början på 70-talet då, att man... med integration menade att nya grupper och minoriteter skulle kunna integreras samtidigt som de bibehöll sin religion, sitt språk, sina traditioner och seder. Och så är det ju fortfarande då, att vi har stöd till trosamfund till exempel till Sverige på ett sätt som är ganska ovanligt i världen. Vi har hemspråksundervisning, vi har ja, mycket stöd liksom. Men vi kan ju också se en tendens på senare år när i alla fall vissa politiska läger, utan att nämna några namn, nog börjar närma sig den här assimilationstanken som var innan då, att man ska anpassa sig. Och att kanske ibland kan begreppet integration betyda något annat nu än på 70- och 80-talet.
Mm. Vilket budskap vill du lämna över till läsaren med den här boken? Liksom? Vad är din poäng med att ha skrivit den här boken?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Grejen är, jag har ansträngt mig otroligt hårt för att inte ha ett budskap.
Ja.
Jag driver liksom ingen linje. Jag har ingen åsikt i de här frågorna. Jag vill inte att det är inget debattinlägg på något sätt då.
Mm.
Utan jag har jag vill så sakligt som möjligt teckna den här historien. Och så får folk läsa ut de budskap de vill då liksom.
Mm.
Vad jag kan visa är att den här historien är kanske mer överraskande och komplex än man kan tro. Att vi har blivit, att det har blivit som det har blivit då. Ibland i den politiska debatten så är det väldigt förenklat när man försöker förklara varför det har blivit som det har blivit.
Mm.
Exempelvis då den här skiftet i svensk politik från assimilations- till integrationspolitik. Det var ju högerpartierna som mer eller mindre tvingade Socialdemokraterna att byta politisk inriktning. Det var Socialdemokraterna som ville ha en assimilationspolitik och högerpartierna som ville ha en integrationspolitik. Och idag så tror man nog kanske att det har varit tvärtom. Då.
Just det. Vad är det som gjort störst intryck på dig när du har studerat de här generationerna av tidigaste muslimerna i Sverige?
Det är flera saker som jag verkligen har fastnat vid. En sak som faktiskt överraskade mig, det var att jag trodde att jag skulle stöta på mer material som visade på att de var utsatta i samhället.
Mm.
Att de drabbades av diskriminering, rasism och den sorten då. Och jag har hittat ganska lite sånt. Och vad man kan se, det finns ett, jag har ett kapitel som handlar om när just Ibrahim är uppe i Norrbotten, uppe i Luleå och handlar med tyger och grejer. Och då uppstår en situation där han misstänks för att kidnappa unga kvinnor och ta till ett harem i Stockholm.
Vad baserar sig den misstanken på?
Jo, nej, men det här blir en jättegrej då, som är med i alla tidningar i hela Sverige. Det skrivs om den här. Det är en turk som kidnappar kvinnor till ett harem i Stockholm och sådär. Och det skrivs om det här jättelänge. Så jag samlade på mig allt material om det här, hittade polisrapporter och sådär. Och då visade det sig att i Luleå har han träffat en ung kvinna som heter Göta Johanna Burman. Och hon har velat komma till Stockholm och tyckte det verkar roligare än Luleå 1905, då, kan man förstå. Och då frågat honom om han kan hjälpa henne att få jobb, och han har sagt att jo, men jag kan ordna så att du kan jobba som sömmerska liksom. Och då har liksom hon rymt liksom till Stockholm.
Just det.
Och då har liksom den här historien kommit fram om att Ibrahim då har kidnappat henne. Och vad som är intressant, det är mycket som är intressant med den här historien, men en sak som är intressant, det är att man kan se då att det fanns massa föreställningar om turkar och muslimer som vi känner till då, det här med harem och kidnappa kvinnor och allting. Men vi kan också se att den här polisutredningen är otroligt korrekt. Väldigt fort så avskriver man att det här är något brottsligt. Man är så här, men han har inte gjort något fel, utan han har liksom bedrivit handel och den här unga flickan har velat ta sig till Stockholm. Så myndigheterna har behandlat både honom och andra tidiga invandrare som jag, de jag har studerat, otroligt korrekt. Liksom. Mm. Och det var ändå lite överraskande för mig. Jag hade fördomar om hur det skulle ha gått till. Mm. Och även de jag har intervjuat som de första då i stort sett som växte upp som unga muslimer i Sverige, gick i svensk skola och så på 40-50-talet. De berättar också att de var inte retade eller liksom, de hade inga som helst problem i skolan. Det enda de kan komma på när jag har frågat om det här, det är att de tenderade att umgås mycket med judiska klasskamrater. Mm. Så de kände sig kanske lite då, de båda judiska och muslimska barn var lite annorlunda, så de umgicks mycket då liksom. Men de menar också att det är först långt senare de har upplevt liksom rasism och islamofobi och så, att det är någonting som har vuxit fram i modern tid, som inte fanns på 50-60-talet och så då.
Hur tog de här personerna emot dig som forskare när du knackade på deras dörr och ville göra intervju? Var det något som de ställde upp på så här helhjärtat utan några problem, eller hur?
Ja, de tyckte det var väldigt roligt, och då, jag har också låtit dem läsa hela tiden. Då. Mm. Så att de har, varje gång jag har haft ett utkast färdigt har de också fått läsa texten. Och de är väldigt nöjda. Mm. Och det är jag glad för då. Och de tycker det är roligt att den här berättelsen berättas. De är gamla nu. Det här har jag pratat med dig om förut. Och det är något som oroar mig då, att de första generationerna utom europeiska invandrare till Sverige, de är snart borta allihop. Mm. Liksom. Och det är viktigt att vi berättar de här historierna innan de försvinner. Liksom. För sen kommer vi inte kunna skriva dem då. Mm. Så de har... Vad de har sagt till mig i alla fall, tycker om boken, och det är jag väldigt glad för. Mm.
När kommer boken ut och i vilket förlag?
Ja, den kommer på Norstedts förlag i påsk nu, under Ramadan. Mm. jag tror det är den 23 april. Mm. Så kommer den finnas.
Kommer den finnas som ljudbok?
Den kommer komma som ljudbok också.
Okej, inläst av dig då, eller?
Nej, du ska läsa in den. Jag vet inte vem som får läsa in den. Mm. Du kanske kan göra det.
Jag bara tänker att det tar väldigt mycket tid och energi att läsa in böcker. Ja. Men jag tycker att det är viktigt att man gör det, för att det är fler och fler som lyssnar på böcker idag än läser. Ja. Är det din första bok som vänder sig till en allmän publik, tänker jag? För de andra böckerna som du har skrivit har varit ganska akademiska och så. Är det här din första bok som vänder sig till allmänheten?
Ja, men så är det. Det här är min första bok där jag försöker nå så brett som möjligt. Mm. Jag har skrivit lite smalare, svårare böcker tidigare. här är min ambition att det ska vara en bok som vem som helst kan läsa.
Vad har du tänkt på då när du har skrivit den utifrån det målet?
Nej, men tjäna så mycket pengar som möjligt.
Nej, jag tänker på stilistiskt, alltså liksom så här, kanske inte använda för akademiska begrepp eller alltså, meningssatserna och så vidare, jag vet inte.
Jag har inspirerats mer utav liksom romaner än utav forskningslitteratur när jag har skrivit den här. Det är liksom en forskningsbok, det är notapparat, jag redovisar alla mina källor och sådär. Men jag har skrivit den med ett, jag har försökt skriva den med ett så levande språk så att det ska vara lite grann som att läsa en roman.
Mm. Hur många sidor är det?
Ja, den är 360 sidor någonting, så den är ganska tjock.
Okej. Okay. Jag tänker på recensioner och så. Vad tänker du kring det? Att den ska recenseras och tankarna kring det?
Ja, men jag hoppas verkligen att den här når, att den får recensioner och att den når ut. Liksom. Mm. För det är en berättelse som ingen har berättat tidigare faktiskt. Mm. Det är en viktig del av Sveriges historia. Och det är också ett av våra mest debatterade ämnen idag. Mm. Och det finns forskning som visar då, vi har en föreställning om att vi är väldigt polariserade i Sverige, att det finns stora motsättningar i Sverige. Men forskning visar att det finns inte så stora motsättningar som vi tror, förutom när det kommer till frågor om invandring, integration och sådana saker då. Och därför tycker jag också att den här boken är viktig, för den berättar om de här sakerna på, och jag har försökt, som jag sa tidigare, berätta det utan att lägga in några värderingar i det här. Utan jag försöker redovisa så tillgängligt som möjligt Sveriges 1900-tals historia med fokus just på invandrarnas Sverige och de tidiga muslimernas Sverige.
Rent geografiskt, är det över hela Sverige, eller Ibrahim som kom den första då, han kom Stockholm då, va? Är det där de andra generationerna också har varit kvar, eller är det några som har liksom vandrat vidare i Sverige, eller de håller sig till?
Ja, några har flyttat vidare, men min bok har ett starkt Stockholms fokus. Islam etableras på Birger Jarlsgatan på Östermalm i Stockholm. Det första området där de flesta muslimer bodde som kom på 40-talet är Vigbyholm i Täby. Så det är ganska så posh områden som den rör sig i. Men sen när jag kommer fram till arbetskraftinvandringen på 70-, 60- och 70-talet, då blir det en större geografisk spridning. För då kommer ju många till de orter där det finns arbete helt enkelt, och industrier och fabriker. Och där spelar också Malmö en ganska stor roll. Mm. Och Beisat som startade Islamic Center dyker upp där på 60-talet. Och han spelar en stor roll i senare delen av boken. Så att Stockholm och Malmö är väl de två städer som får mest utrymme.
Härligt. Jag ser verkligen fram emot att läsa den här boken när den kommer ut. Och, min fråga till dig nu innan vi avrundar. Vad tänker du kring nästa bokprojekt?
Jag sitter faktiskt just nu på Sigtuna stiftelsen och jobbar med något som jag tror ska bli en bok som är något helt annorlunda, som handlar om Sverige i brytpunkten mellan upplysningstiden och romantiken.
Wow.
Och hur det påverkade människors tankevärldar och föreställningar om vad som är verkligt. Mm. Så den boken kommer inte nå lika brett.
Vad är det för källor du tittar efter då i Sigtuna?
Det är vissa filosofer och poeter som jag framförallt läser, men även psalmdikter och sådana saker.
Kommer islam eller muslimer in i bilden? Eller
inte så mycket, lite grann kanske.
Ja.
Men den här boken kommer bli, jag tror min nästa lite större bok, den kommer för den här boken nu som jag har skrivit, som vi pratar om, den slutar i mitten på 70-talet när Sverige slår om då ifrån assimilations- till integrationspolitik. Och sen kommer jag, min plan är att skriva en bok från 75 fram till idag då.
Wow.
Och den kommer bli krävande, som du förstår. Så jag behöver vila upp mig här nu med upplysning och romantik.
Ja, jag tror det är viktigt också att ändra på ämnen liksom, så att man går från ett ämne till ett annat. För, liksom.
Ja, precis. Som din podd som hoppar fram och tillbaka.
Ja, precis. Hade jag bara haft samma ämne hela tiden så hade jag...
Ja, då tröttnar man.
Tröttnat, precis, precis.
Det finns en, som vi kanske pratade om förra gången, en tidig svensk konvertit till islam som heter Ivan Ageli, eller Abdelhadi. Jag har ett motto på mitt kontor från Abdelhadi, och han sa då, växling i arbete innebär vila.
Just det.
om man jobbar på någonting och blir trött på det, då kan man bara växla och jobba på något annat, så vilar man ju från det här första man...
Exakt, fast... Man jobbar ändå.
Ja, precis.
För det är så jag liksom redigerar ett samtal om ett ämne, och sen så är det något annat, eller så blir det en, liksom, ett reportage, eller det blir en föreläsningsserie eller någonting annat. Men
man lurar sig själv att man är ledig.
Exakt, exakt. Eller så forskar man, eller man kollar upp saker och ting.
Ja.
Simon, det har varit underbart att prata med dig. Jag önskar dig all lycka till med den här boken. Vi kommer uppmärksamma via Koranpodden när den kommer ut. Vi kommer låta ut en glad vinnare som kommer vinna din bok.
Ja, det var roligt.
Och vi kommer att lyfta den på vårt Instagram och på Facebook. Jag önskar dig all lycka till. Som sagt, kommer vara bland de första som köper den.
Ja, du får naturligtvis ett exemplar direkt när den kommer från trycket. Ja,
tack så mycket. Tack, Simon. Tack så mycket, ha en trevlig kväll.
Ha det fint.
Hej. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Simon Sorgenfrey och om hans nya bok De kommer att vara annorlunda svenskar, berättelsen om Sveriges första muslimer. Jag hoppas du fann samtalet, men också boken, intressant. Jag kommer definitivt att läsa boken, och jag hoppas att du också gör det. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Simon Sorgenfrey är hans hängivenhet till sitt arbete. Han är en otroligt duktig forskare som jobbar mycket noggrant. Det motiverar mig att också göra mitt bästa i mitt egna arbete, och jag hoppas att det motiverar dig på liknande sätt. Om du fann samtalet med Simon Sorgenfrey lika spännande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner är intresserad av Sveriges historia och islam. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se/198. Nästa vecka är jag tillbaks med ett nytt samtal tillsammans med min vän Martin Ibrahim, där vi recenserar boken Arvet från Bagdad, hur det grekiska vetandet bevarades och berikades av Ingmar Carlsson. En mycket intressant bok. Detta samtal är en del i Koranpoddens arbete att öka läslusten i vårt land. Här är ett kort utdrag från det samtalet. Och då står så här. Med en snillrik metod beräknade Al-Biruni även jordens omkrets, vilken senare visade sig stämma med mindre än 1% felmarginal.
Det är fantastiskt vad intellektet kan uppnå.
Ja. Och här är ju ritning också, liksom, på sidan 73, en ritning från hans bok där han visar på, liksom, ljuset, hur det slår, hur det träffar jorden på olika sätt.
Mm.
Missa inte nästa veckas avsnitt då jag tillsammans med Martin Ibrahim samtalar om Ingmar Carlssons bok Arvet från Bagdad, hur det grekiska vetandet bevarades och berikades. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden bakom kulisserna. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt, men även då och då olika boktips. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar, så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig som vanligt att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah, med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.